Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I mer än 3 år har jag velat göra en miniserie om lavin- och bergsäkerhet. Tack vare arbetet med Husky har jag lärt känna Anders och Merje Bergvall som nu tillsammans driver det Abisko-baserade företaget Arctic Guides. När de kontaktade mig för ett samarbete kring föreläsningsturnén Replacing Luck föll alla bitar på plats så jag kunde skissa på en miniserie som tog avstamp i deras föreläsningar. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Att gå på topptur och få njuta av åkning långt från pistade nedfarter och tecken på civilisation är bland det absolut bästa som jag vet. Men det innebär också att vi måste ta ett större ansvar för vår egen och våra kamraters säkerhet. Vi vill inte höra mer nyheter om vänner som omkommer i bergen. I 3 avsnitt så kommer vi att dyka lite djupare i ämnet. Jag kommer att prata med 3 olika personer som alla har olika perspektiv och erfarenheter men som alla brinner för kärleken till berg och skidåkning och att alla ska kunna känna sig säkra där. I det 1:a avsnittet kommer jag att prata med bergsguiden Anders Bergvall. Anders har varit bergsguide sedan 1985 och han jobbar även med den alpina fjällräddningen. Vi kommer att prata om allt från hur utvecklingen av topptursutrustning påverkar hur vi tar risker till hur ett larm på fjällräddningen går till. I det 2:a avsnittet pratar jag med Andrea Mannberg som tillsammans med 2 vänner drogs med i en lavin i Kittelfjäll för mer än 2 år sedan. Hon berättar öppet och väldigt insatt om deras dag, hennes upplevelse och alla misstag som ledde upp till olyckan. I det 3:e och 6:a avsnittet pratar jag med Sandra Fransson som 2014 förlorade sin storebror Andreas. För att hedra Andreas minne grundades Safe Passions. Alla avsnitten är givetvis fristående men bör ändå ses som en del av en helhet. Lyssna gärna genom Acast för att få se bilder och länkar kopplade till avsnitten. Mer information finns även på huskypodcast.com. Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides. Ett stort tack till Andrea och Sandra för att ni hjälper till. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags.
Hur länge har du jobbat som bergsguide?
Jag har jobbat som bergsguide heltid sedan 1985. Innan det så var jag ett par säsonger som kökar och lite sporadiska guidningar ner i Chamonix. Så blir det 32 år snart, va? 32, 33, 34 år.
Och hur länge har du jobbat inom fjällräddningen?
Sedan 1987. Det blir typ 30 år nu till våren.
Finns det några skillnader nu år 2016 med för sig om vi går tillbaks 10 år, om vi går tillbaks 20 år, om vi går tillbaks 30 år på de gäster som finns i bergen och den typ av olyckor som händer då, antalet olyckor och frekvensen och sånt?
Det finns ju stor skillnad. Framförallt så är det fler olyckor i bergen, om man säger. Det är inte så många fler olyckor i backarna, men i bergen så är det fler olyckor. Och det är mer svåra skador, för det är högre fart när man åker skidor. Det skiljer ganska mycket. Det är jättestor skillnad på antalet utryckningar, kan jag säga. Första året när jag var med i fjällräddningen så åkte vi inte ut särskilt ofta. Någon gång per år bara. I fjol hade Norrbotten 86 utryckningar. I år, för ett par veckor sedan, hörde jag att då hade vi redan passerat 170.
Och nu pratar vi, för du jobbar ju som sagt inom fjällräddningen året runt. Ja. Men jag antar att nu hela Replacing Luck kommer kanske primärt fokusera på bergen i vintersäsong.
Ja, det fokuserar på skidåkningen, off-pist och topptursskidåkningen.
Men kan man resonera någonting kring att det är procentuellt? För jag antar att de absoluta talen, på, alltså det är fler människor som rör sig ute och åker på topptur nu än vad det var för kanske både 10 och 20 år sedan.
Ja, det går inte att jämföra. Det är en boom. Särskilt de sista 5-10 åren. Men det är ju en enorm skillnad. Se bara uppe i Riksgränsen, Björklidenområdet där jag bor, och så var det ju aldrig skidspår på topparna förut. Nu är det ju skidspår och man ser folk på nästan varenda fjäll.
Så du sa att typen av olyckor har ändrats också, det blir högre fart här.
Ja, det blir mycket skidutrustningen. Det fantastiska är de här åren som jag har åkt off-pist och gått på topptur, så börjar man ju gå på smala spett en gång i tiden, och det krävdes ganska stor erfarenhet för att lyckas svänga runt dem. Och då hade man ju dåliga pjäxor och allting, så man fick ju ta helt enkelt ganska easy. Men nu har man en otroligt lätt åkt utrustning. Den är lätt att gå på och den är otroligt lätt att åka på. I svår snö också. Och det gör att de är stadiga skidorna också, så man åker gärna fort. Och man åker som ovanpå snön istället för ner i snön. Så gör att det blir mycket högre fart. Och det är naturligtvis leder till svåra skador när man väl kraschar. Större risk för allvarliga skallskador och rygg- och nackskador. Och
skyddsutrustning kommer vi komma in på lite senare, så att jag pausar med det. Men vad skulle du säga, hur går dina tankar kring varifrån kommer influenserna och trenderna? Du sa de senaste 5 åren så har ju toppturskidåkningen har ju verkligen boomat. Varifrån kommer de här trenderna och hur ser du på de krafter som ligger bakom detta?
Vad trenden egentligen kommer från, det är inte så lätt att analysera. Jag tror att den kommer kanske en del från miljömedvetenhet. Att man vill färdas i naturen mer på ett miljövänligt sätt. Kanske ett exempel till Yvonne Chouinard från USA. Haft en del influenser. Det tankesättet och lite kaliforniska naturmedvetenhet och renfärdsel. Men jag tror att även när snowboardåkningen varit så populär, så tappade skidbranschen mycket och började tänka efter hur 17 ska vi komma i kapp och inte tappa för mycket marknadsandelar.
Nu är vi på slutet av 90-talet.
Ja, och då börjar utvecklingen dra iväg med ut skidorna. Men den har ju fortsatt att dra iväg. Men topptursgåendet som har ökat otroligt mycket, det kommer naturligtvis från Alperna på något sätt eller USA. Jag tror inte att det kommer liksom. Det kommer inte härifrån i alla fall. Men materialet har gjort att det blir så lätt att gå. Jag tror inte det behövs så väldigt mycket i magasin och tidningar och filmer. Och så får man folk med sig.
Då kommer vi in på nästa grej. Om det finns det något problem här i hur, vad kan man säga, drömmen och bilden av det här perfekta åket som vi ser bilder på och vi ser filmer på. Kan du tänka att de bilderna och den drömmen kommer ut lite okommenterad och lite vinklad, eller kanske inte vinklad alls, utan att den blir oemotsagd och att man inte problematisera det tillräckligt mycket.
Ja, det är en bra fråga. Hur menar man att problematisera en bild? Du menar alltså att det bara är att ta för sig och att det är väldigt lättillgängligt?
Ja, alltså det går inte, å ena sidan så är det ju, det går inte, alltså det är ju en fantastisk trend att folk vill vistas utomhus mer. Mm. Och att folk vill gå på topptur istället för att bara hänga i systemen och kanske gå på topptur istället för att åka helikopter och röra sig på ett naturligt sätt. Men om man ska problematisera, för det är alltid roligt att problematisera saker och ting. Mm. Om man ska problematisera, finns eller kan man säga, tar branschen något ansvar? För å ena sidan så vill man sälja den här utrustningen, du vill sälja de här kläderna med drömmen om det perfekta åket och drömmen om svårtillgänglig terräng och så vidare. Och finns det någon kommunikation med mottagarna? Finns det någon kommunikation med målgruppen som att där riskmedvetenheten saknas?
Det är ju så att branschen har egentligen, jag tycker inte att branschen har ansvaret. Utan det är vi skidåkare som har det ansvaret att ta till oss. Men det är så att det här skidsäkerhetsmedvetandet eller säkerhetsmedvetandet har ju inte utvecklats lika snabbt som utrustningen. Utrustningen har gjort en fantastisk framfart. Men säkerhetstänket eller förmedlingen av säkerhetstänket har inte hängt med i samma takt. Och jag tänker bara på när man själv börjar ta sig ut i off-pisten och göra toppturer och börja åka utanför på fjället. Så det tog ju ganska många år innan man ens kunde åka någorlunda sväng i sväng. Nu är det andra, tredje försöket så åker man hur fint som helst på modern utrustning.
Och det är tack vare exempelvis skidorna då?
Ja, skidorna, pjäxorna, allting är så mycket mer lättanvänt. Och det gör att man hinner inte få de här upplevelserna som gör att man lär sig och blir ödmjukare. Till exempel om man åker snabbt ner för en sluttning och kör på en sten med ena skidan. Är man en erfaren skidåkare som snabbt kan reparera sin grundposition och komma på, liksom, och behålla sig på fötterna, så kanske man kan räddas ur situationen. Men när man är en ganska nyutvecklad skidåkare så händer någonting, så slås grundpositionen isär och sen så blir det huvudfot, huvudfot och huvudfot. Och då är det väldigt lätt att hända en allvarlig olycka också. Så att en duktigare erfaren skidåkare, de kan ju reparera situationer på ett annat sätt än vad en mer oerfaren skidåkare kan göra. Även fast man har lika tjusig sväng och det ser lika bra ut för en amatörs betraktning i alla fall. Men att komma in på den här säkerheten som behövs i den här miljön, då tar ju längre tid. Och där har man nog inte ens förmedlat den riktigt lika mycket, men för den har alltid funnits, säkerheten. Den behöver inte utvecklas, för bergen är som de är. Men man kan tänka mig att man inte marknadsfört det lika mycket eller så som utrustningen som sådan.
Och när du säger säkerheten så då menar du kunskapen helt enkelt?
Kunskap, omdöme, ödmjukhet. Och det är, de flesta tänker mest på laviner i sådana här sammanhang. Men det är lika mycket om man förstår vad som händer om man åker det hårt till exempel. Om man tappar en skida och börjar kasa iväg. Eller att utrustningen går sönder. En bindning kan ju paja eller gå av. Man kan ju tappa en skida mitt i farten.
Och det är inte alltid man är 100 meter från pisten.
Nej, det är inte alls säkert. Och ödmjukheten mot att hur kommer jag härifrån om jag gillar mig eller min kompis. Till och med de som åker ensamma. Så att hur mycket man exponerar sig för risker helt enkelt.
Är skidåkare annorlunda nu mot för 20-30 år sedan?
Ja, det skiljer ganska mycket tycker jag faktiskt. Jag tänker på det här med att man kanske inte förstår riktigt vart det är man åker skidor. Är man till fjälls eller i bergen och åker skidor bort ifrån skidsystemen, så är man inte längre i en skidanläggning där det finns en organisation för att ta hand om en som har skadat sig. Och mentaliteten ofta när de moderna skidåkarna gasar ner för en fjälltopp är precis densamma. Om man har gått upp för ett berg efter att ha kört bil kanske ganska långt. Som om man går under linan och åka en bit off-piste från backen där skidpatrullen kan komma med en pulka på 5 minuter. Man förstår kanske inte att det kanske inte finns någon räddningssystem överhuvudtaget där man är, eller att det är väldigt långt bort, och att innan de hinner komma på plats så kanske det blir mörkt eller dåligt väder.
De människor du kommer i kontakt med i din roll som inom fjällräddningen, vad är det för människor vintertid som du kommer i kontakt med som har hamnat i problem?
Alla möjliga sorters människor, men det är människor som söker en upplevelse naturligtvis. Antingen på skidor eller på snöskor, isklättring eller med skoter. Skoterolyckorna ökar också väldigt mycket.
Är det inte så att det är de som står för den största ökningen av...
Jo, det är så är. De ökar enormt, för det är så mycket energi i skoterolyckor. På skidor när vi klotar så klotar man. Ofta så borstar man oss när och kör vidare. Men att krascha på en skoter, det är många gånger, det går bra, men många gånger så går det dåligt.
Ibland kan man få skotern över sig också.
Ja, rulla med skotern i världen och rulla tillsammans med sina skidor och stavar.
Jag går tillbaka till en grej, för du sa att du tycker inte att branschen ska ta något ansvar. Om jag ska säga emot dig bara för att, for the sake of the argument, varför ska inte branschen ta något ansvar, tycker du?
Ja, men om jag tänker branschen, då tänker jag ju på utrustningstillverkare.
Utrustningstillverkare, klädestillverkare. Ja, de som står som avsändare till de skidfilmer och de bilder som vi tittar på.
Jag tycker att det är ändå inte deras ansvar. Deras ansvar är att producera bra utrustning som vi kan ha glädje av att använda. Sen måste vi som användare ta vårt eget ansvar. Och det finns ju kanaler som jobbar med, ja, de har inte ansvar för att utbilda oss, men som tar det ansvaret att försöka. Olika typ fjällsäkerhetsråd och organisationer som jobbar med lavinkunskap, lavinprognosarbete till exempel, hur man ska nå ut med det till allmänheten. Men jag tycker det vore fel att lägga ansvaret på materialtillverkarna.
Och hur är det med destinationerna? Om vi ska prata från svensk perspektiv åtminstone.
Ja, man kan ju se off-piste och toppturs möjligheter så som ett researgument när man väljer sin destination, vart man vill åka. Men det är väl samma sak där, att de försöker lyfta upp möjligheten att få fina upplevelser på sina platser. Och jag tycker heller inte att man kan lägga något ansvar. Men har man ett vackert berg i anslutning till en skidanläggning, det är klart att man vill ju marknadsföra det så att folk får få en fin upplevelse.
Man kan inte spärra in allting.
Nej. Och sen så tycker jag att sen måste man låta folk ta sitt eget ansvar när man är ute på tur.
Och det blir ju på något sätt, annars frångår ju hela den här grundtanken med exempelvis toppturståkning som någonting naturligt och någonting tillgängligt för alla, om man ska...
Liberté.
Ja, precis. Det ska inte regleras för mycket.
Nej, och det är det som är fördelen med naturen fortfarande. Men det kräver ju att man tar sitt eget ansvar. Och det kanske vi inte är så vana vid längre. Moderna människan lever ju mer och mer skyddat mot risker. Det har gått lång tid sedan vi fick slåss mot grottbjörnar och sånt. För att överleva och slåss om maten. Men ju mer vi blir skyddade mot allt som kan tänkas vara farligt, så ju mer förstår vi, ju mindre är vi ödmjuka mot naturen och förstår att det finns risker som vi själva måste ta ansvar för att kunna hantera.
Om vi ska lägga fokus då på individens ansvar och som då även tangerar branschen då, skidbranschen. Om vi ska prata om, titta lite på säkerhetsutrustning som finns tillgänglig. Och den största som har hänt nu de senaste 10 åren är väl lavinryggsäcken, antar jag. Får väl se som den största. Man har väl, vad ska man säga, hjälm, lavinryggsäck och transceiver är ju i och för sig inte någonting nytt, men det har väl varit någonting som...
Jag tror faktiskt att hjälmen är nog det viktigaste, att det har blivit att man har hjälm. Det finns ju väl ingen statistik riktigt på hur många olyckor som, eller hur många tragiska skallskador hade kunnat vara utan alla dessa hjälmanvändare. Och olyckorna har ju ändrat lite grann formen, om man säger backarna. I och med att när carvingskidorna varit populära så gick ju mera kollisionsskador har stigit i backarna. Att man åker fortare i backen och skidorna är stadiga så det går snabbt utan att det känns fladdrigt. så bjuder till att man gasar på. Och just i kollisionsskador och så är hjälmen en viktig, och ryggskydd och sånt en viktig utrustningsdetalj. Tänk på ryggskydd. Jag använder inte ryggskydd när jag åker off-piste, för man har ju ryggsäcken och den skyddar nästan lika mycket som ett ryggskydd. Men i backen när man inte åker med ryggsäck så är ryggskydd bra utrustning.
Ryggsäck fullpackad med en schysst kaffetermos, då är man säker på två sätt.
Ja, man vill inte landa på termosen så att den knäcker ryggraden efter en volt. Man vill tänka efter hur man packar sin ryggsäck. Stoppa grejerna längs med ryggraden, om man säger spadskaft och sonder och sånt, så att man faktiskt bygger ett ryggskydd av sin ryggsäck. En lös rygga med en tom termos som skramlar runt, det är faktiskt farligt att ha på ryggen. Slår man en framlänges volt i backen och landar på ryggen, kan det knäcka en kota.
Det här är bara hörsägen nu, men jag vill minnas att jag har hört folk som refererar till någon slags undersökning där de sa att när det blir mer vanligt att använda hjälm i pisterna, så att antal skadade ökade, för att folk hade någon slags illusion av trygghet för att de hade hjälm.
Så kan det säkert vara. Men jag tror inte att det bara hjälmen. Jag tror att det är åkstilen som har ändrats.
Det går hand i hand lite.
Ja, det går hand i hand lite grann. Jag tror det är korkat att tro att man, bara för att man har hjälm, att man bara kan köra rätt in i en garagevägg. Så att jag tror faktiskt att det är att samtidigt så har skidorna blivit så fantastiska att åka på. Så att de gör att man åker snabbare och stadigare. Jag tror nog lika mycket det kanske. Men det ska vi inte se som någonting negativt, för det är bara underbart att utrustningen blir bättre och bättre. Vi måste ju bara hänga med och hantera det på rätt sätt. När vi kommer tillbaka till ABS-säcken, för vi har inte löst den gåtan än, så tror jag faktiskt att det är otroligt bra. Och statistiken är ju tydlig vad gäller ABS-säckar. Det är väl lite debatterat, men jag lite på den statistiken i alla fall, att det har ju hjälpt väldigt många till att bli begravda. Jag själv är ju så att som för ungefär 30 år sedan, så när man åkte utan transiven, så kände man sig naken och vågade knappt lämna pisten. Och på samma sätt känner jag nu med på berget. Jag rör mig ogärna på vintern utan ABS-ryggsäcken på kroppen.
Är det någonting som du har egen erfarenhet av, att när du kommer ut och det har hänt någonting, att du ser folk som har dragits med i lavin men som har ryckt i säcken?
Nej, tyvärr så har jag inte fått haft den upplevelsen. Jag har faktiskt nu efter 30 år i räddningstjänst haft glädjen att få ta fram någon levande ur lavin. Eller vara med när någon har överlevt en lavin. Innan dess hade jag en ganska mörk erfarenhet. Det är under minst 20 års tid faktiskt bara har varit med att folk har omkommit. Så för mig så hamnar en lavin, det är som de säger i Norge, ett icke-tillfälle. Man får aldrig hamna där, för det är så stor sannolikhet att det gått pipan. Men jag känner dem och jag vet dem som har haft ABS:en på sig och klarat sig. Att det är väldigt stor sannolikhet. Det kan man inte säga, men det är väldigt bra att ha en ABS-ryggsäck på ryggen och man blåser upp den om man har hamnat i lavin, kan man säga.
Och hellre rycka för tidigt än för sent.
Ja, absolut. Man får inte tveka. Det är inte säkert man får en andra chans. Men det handlar ju om att använda alla tillbudstående medel. Först att förebygga att det händer en olycka. Men när man väl är inblandad och i en lavin till exempel, har man då vältränade kamrater som har tränat med sina transiver och hur de ska göra en vettig räddningsinsats. Och man har rätt utrustning. Hjälmen är också värdefull i en lavinsituation. Inte bara tanke på att man kan slå huvudet, men en mössa, den får ju av skallen och så ligger det inpackad i snön i kanske 20 minuter, en halvtimme. Och då är det ju inte bra för kroppstemperaturen heller. Så dels det, men lavinsändare, ABS, vältränade kompisar, allting i en helhet kan göra att man har chansen att överleva.
Men på det hela sammantaget nu, om vi ska tänka på den här det vi nyss har gått igenom, de förändringar och den utveckling som har skett i form av utrustning. Vi har snabbare skidor, vi har lättare utrustning, men vi har samtidigt mer lättillgänglig dessutom rent prismässigt också ekonomiskt, med allt från lavinryggsäckar till hjälmar och så vidare. På det stora hela skulle du säga att det är någon typ av olyckor som har ökat och någon som har minskat?
Statistiskt sett så har jag faktiskt börjat fundera och börjat söka lite information om täckbindningarna. För jag har börjat märka runt omkring mig att vänner och bekanta börjar bryta benen igen. Det har man inte gjort knappt på många år.
Beskriv täckbindningar.
Alltså de här pinbindningarna som är till att gå på toppturer.
De Dynafit.
Ja, det finns en del olika märken. Men fler och fler så har jag kamrater som har fått ganska allvarliga spiralfrakturer på benen. Och man kanske ska tänka till och söka. Jag själv skulle vilja söka. Jag håller på att söka information om det finns någon statistik för det här. För att när man åker mängd off-pist och inte ska gå på tur, då kanske man ska ha en alpinbindning till exempel. Som är lite mer designad för det.
Vad är det som händer, tror du då, när i en situation med en täckbindning?
Jag tror att det är många när man har en låst läge för att gå upp för. Att en hel del använder en fel och har en låst läge även vid utförsåkning. Så att den inte kan lösa ut i tån. Och det är om man tänker på frakturerna som är spiral med vridning, så behövs det lösa ut i tån. Det grimaserar, säger jag. Mm. Det låter oskönt.
Det låter väldigt oskönt.
Vi har långa spikar i benen länge och lång rehabilitering. Men ja, så att kunskapen är viktig hur man använder sin utrustning. Även på sånt man kanske inte tänker, framförallt på benbrott. Liksom, men det är något att tänka på.
En liten parentes som jag inte har tänkt på. Men hur ser det ut på hur mycket forskning sker inom exempelvis på precis det du pratar om? Alltså specifika typer av skador. Och
jag tror förr i tiden forskade man nog ganska mycket på det. Jag tänker bara tillbaka till min skidhistoria. När Marker Rotamat kom från klackbindningen där. Så helt plötsligt slutade alla bryta benen. Det var ju benbrott på par tio minuter när jag var liten i backen. Och det är det ju inte längre, som tur. Alltså utrustningen då var ju väldigt mycket forskning, kommer jag ihåg. När alla de här moderna, alla märkena jobbade mycket med det kanske på 80-talet. Och det var D-normer på sulorna, hur det skulle fungera och allting hamnade om man minimerar benbrotten. Men det är klart, de jobbar ju fortfarande med det. Men nu är det så många andra funktioner, att vara lätt. Och det är vikten hela tiden.
Är det inte en liten hett på sånt ibland?
Jo, det är det. Och jag är gammal och konservativ, så jag har ju gått med lite tyngre bindningar under lång tid. Och det är först på senare tid som jag har börjat gå med täckbindning på topptur. Och det var ju fantastiskt. Det tänkte jag, shit, det ska jag gjort tidigare. Men det var ju faktiskt otroligt skönt att gå med. Skidan väger ingenting längre.
Men gör du en avvägning beroende på var någonstans du är och vad det är för typ av åk och vad det är för typ av underlag? Du som ändå har förmånen att, jag antar att du har inte bara ett par skidor och ett par bindningar, utan du har liksom ett galleri att välja mellan.
Nej.
Det är bara lätt nu.
Nej, då, så är det inte. Om jag har en transporthjälp till toppen så använder jag inte en turbindning. Jag gillar bara stampa i fötterna på bindningar. Jag ska bara smälla till och så sitter de säkert på fötterna. Som åker i skidsystem eller off-pist i anslutning till skidanläggningar. Då kan jag mycket hellre i en riktig bindning. Eller riktiga bindningar, men man bara kan sparka bort snön under skon och hoppa i bindningarna.
Folk har ju, mig själv inkluderad, har nog väldigt ofta en tendens att på något sätt köpa in sig i en, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det, men köpa in sig i en livsstil där man kanske, du köper inte de grejerna du kanske använder, utan du köper de grejerna som du vill använda, och du kanske köper ett strå vassare och mer avancerad utrustning än vad du kanske egentligen behöver. Och jag tänker, om man för en person som går mycket på topptur, att man kanske, du som åkare, du borde egentligen ha en alpinbindning, men du köper en täckbindning för att du tror att det är det man ska ha. Är någonting på spåret?
Ja, Ja, kanske lite grann. Jag brukar tänka, för mig handlar bindningen, det är lite grann så där, inte kanske så jätteviktigt. Men däremot skidorna. Så att om jag väljer om jag ska gå på en topptur eller en tur, är för utförsåkningen eller bara för att vara ute på tur. Jag brukar helst inte bära upp jättetunga skidor, stora feta plank på en topp. För att jag anser att man ska nog åka med lite försiktighet ändå när man åker ner. När man är långt borta. Och det finns ju lite smalare, lite lättare skidor som fortfarande är otroligt sköna och härliga att åka på i offpisten. Man behöver inte ha det största kanske när man går topptur. Det är många som vill ha de största på topptur. Men jag väljer då hellre en liten lättare skida som är mer turägnad. Skönare att gå på, man kan njuta mer på vägen upp också. Kanske har med min höga ålder att göra. Men jag tycker att ja, man ska tänka till lite grann, vart är man åker framförallt? Vad är det jag ska få ut av den här turen?
Om vi ska skråa tillbaks in lite på det här med individens ansvar och ta med oss den här utrustningen nu som vi har pratat om. Och du sa att säkerheten är alltid detsamma. Alltså att berget och snön beter sig alltid detsamma. Men kanske att målgruppen eller skidåkarnas och snowboardåkarnas kunskapsnivå kanske inte alltid hänger med de feta skidorna och den snabba utrustningen. Blir det en illusion av trygghet att ge sig ut på tur med man har gått på lite lavinföreläsningar och kanske gått någon kamratsökningsövningstillfälle och sen så ger man sig iväg med alla har ABS-ryggsäckar och alla har liksom, blir det en illusion av trygghet som kan vara problematisk?
Det kan det kanske många gånger vara, att man inte är riktigt ödmjuk för vad man egentligen kan, vad man får erfarenhet. Det är en sak att ha en massa utbildningar och fina diplom och märken, men erfarenheten är jätteviktig och kunna omsätta det till verkligheten och vara mera, öppna sina ögon och se situationen just nu. Det är det jag tycker många är lite dåliga på, att titta runt omkring sig. Vad är det som händer nu? Ser vi en lavin på förmiddagen så måste vi förstå att det är lavinfarligt. Till exempel.
Jag kommer ihåg när jag intervjuade dig på Svalbard. Så sa jag någonting under intervjun som, när jag var liten och tränade kampsport, så kommer jag ihåg det här. Någon tränare som sa någonting om när man är ny på någonting så har man olika, du går igenom olika nivåer i din med kunskap och medvetenhet, och du går ifrån omedveten okunskap, du vet inte ens att du inte kan någonting, och sen så går du till medveten okunskap för att sen gå till medveten kunskap för att sist nå omedveten kunskap. Och det tycker jag är väldigt, jag tycker det är väldigt, ett väldigt bra sätt att se på
Sverige
väldigt mycket. Och är det väldigt många som befinner sig i det här omedveten okunskap?
Ja, det är många som befinner sig där. Det är där när man säger bommen har ju lett många in och som befinner sig där. Och man har läst på en del naturligtvis. Och men det tar ju lite längre tid innan man får förståelse för helhetsbegreppet. Och det är väl som så att jag tror att trenden är att man har en känsla av att trenden är att man ska inte vara ödmjuk längre. Utan att nu är trenden att alla kan och framåt, och det finns lite mer begränsningar på vad jag ska testa och våga prestera och uppnå. Det känns som att det är bara pang på rödbetan redan från start. Och att det är ett lite modernt synsätt att det bara köttar rätt på bara. Ge gas. Bundgas som de säger i Norge. Och lite grann att man kanske måste förstå att man inte är odödlig.
Konsekvenserna kan ju onekligen bli ganska dramatiska.
Ja, men det är så.
Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom en påhittad exempeltur. Och att du ska berätta lite grann om vilka faktorer man bör beakta i såväl planering lite inför turen men även på vägen upp till åket och sen så genom åket. Mm. Ifall man ska ha någon slags checklista som du tycker att man ska, någon slags grund. Det här är den lägsta nivån som man bör alltid göra åtminstone detta. Och om vi tänker att nu kanske man inte ska säga ett specifikt åk, men ändå att det är så pass att man har kanske åkt bil en timme, kanske fyra kompisar, så att man är ändå i området, så finns det att det är Abisko Alperna kanske, eller någonstans i riksgränsen. Så det finns ändå resurser i området, men du är fortfarande att se som isolerad.
Mm.
Och att kunskapsnivån ändå är, alla har gått på toppturer förut, men ingen jobbar med det.
Och ingen är supererfaren.
Ingen är supererfaren. De kanske befinner sig i gränslandet mellan omedveten okunskap och medveten okunskap. Kanske.
Ja, ett litet farligt gäng som kan trissa varandra med en GoPro-kamera på huvudet.
Såklart.
Ja. För det första, så när man väljer sin tur, så handlar det om att söka information. Och det kan man ju numera hitta mer och mer i guideböcker för de här topparna. Förut var det bara fjäll på en karta. Och ganska svårt i alla fall i Sverige att få information. I Alperna har det funnits beskrivningar av många berg, till och med inritade rutter på kartorna, vilket är normala färdvägarna upp och ner, både på skidor och till fots på sommaren. Så där kan man ju börja med när man bestämmer sig för ett objekt.
Hur svårt är det att ta till sig den information som står i sådana här förare och sådana guideböcker? Mm. Krävs det mycket erfarenhet för att verkligen kunna fatta?
Det beror lite på den som man skriver den. Om man skriver den, vanligtvis de som skriver böcker om topptur och så, de är oftast väldigt erfarna själva. Och en bra författare kan ju skriva till på rätt läsarens nivå. Men även när man kommer en ny, om man jämför med klätterguideböcker, för det är mycket, mycket vanliga skidguideböcker, så kan det vara så att klättra i ett område, om man inte är en inbiten klättrare som är ganska van, då förstår man ingenting vad som står i boken. Och lika på skidguideböcker, det kräver en viss grundförståelse för att kunna kortfattat beskriva en tur.
Det är inte så att det står så här, sväng höger vid klippan som ser ut som en elefant?
Nej. Men vanligtvis finns det ofta en skiss och kanske en liten text som beskriver vid vilka förhållanden den här turen bra. Har det blåst mycket västligt så kanske inte ligger snö på den. Och så lite så här. Om det är en bra guidebok. Är det en dålig guidebok så står det bara en beskrivning på den här rutten. Och då är det antagligen som man skriver boken som inte heller är särskilt erfaren, som vet att vissa år så är den här bra och vissa är den dålig. Att de flesta fjäll har ju bra och dåliga år om man säger. Men så finns det fjäll som är rutter upp på fjäll som är stort sett lika varenda år. För att det är oftast sydvästliga vindar i Skandinavien till exempel. Så att det är oftast okej. Okay. Men först handlar det om att skaffa information om själva objektet. Sen nästa steg, det är att se en väderprognos. Vad man tror man ska få för väder. Och hitta ett bra väderfönster att göra det i.
Så man har... Vad pratar du för tidsperspektiv då? Man har ju bara en vecka semester, vet du.
Ja, men då vill man ha ett uppklarnande väder i alla fall. Och att det blir bra väder under tur och lite bra väder efter att man är där. Det kan ju vara några timmar hit och dit, bättre eller sämre väder. Och den tredje grejen att söka efter, det är ju att börja tänka att om det finns någon lavinterräng i det här åkerna man ska göra. Eller i den terrängen man ska navigera. För att det ska ju... Kan ju räcka med att man gör lite dålig navigering, om det blir dålig sikt så kan man hamna i lavinterräng. Så det är att ta reda på en lavinprognos. Eller att få hjälp att göra en lavinbedömning.
Vad vänder man sig då, tycker du, rimligtvis?
Ja, man kan vända sig till guideföretag, guidebyråer. Bergsguider som jobbar i området. Skidpatrullörer brukar ibland vara lite restriktiva med att tala om vad det är utanför. Men man kanske kan få en hint om hur det är. Jag har många gånger i Alperna pratat med patrullen och frågat vad de tror om terrängen på andra sidan till exempel, och ofta fått bra tips. men så att man söker lite kreativt information och kunskap och inte tror att man själv ska besitta allt detta. För det är ofta lokal kunskap, att har det varit sånt här väder och så blir det varmt nu så brukar alltid komma en lavin där och där. Så var försiktig, det terrängpartiet. Eller kanske undgår det helt och hållet. Så har man en bild av vad man ska göra. Och så ser prognosen bra ut. Så ska jag börja tänka, vem är det jag ska gå med? Mina kamrater här, vad har de för styrkor och svagheter? Och har vi rätt utrustning för den här turen? Har alla den utrustning som behövs? Så att det inte någon i gruppen inte har fattat att vad man behöver ha för utrustning och inte kan använda den. Och det är ju så att det kände jag själv när jag var skiban på 80-talet i Chamonix. Jag var väldigt intresserad av att lära mig reptekniker och på glaciär och så här. För att det var mitt drömyrke att bli bergsguide på den tiden. Och ofta när vi åkte glaciär och så ibland kände man att nu har jag ett rep i ryggsäcken. Men jag var hjälper det mig med ramlingsbricka.
Så. Jag tänkte på det, jag kommer inte ihåg ifall det kanske till och med var du som sa det, men när man pratar om en ny transceiver eller en gammal analog transceiver, att brukar alltid så här, säga till gästerna, men då byter vi så tar jag din får du min digitala så tar jag din analoga.
Jaha, jag brukar säga så här när folk frågar mig, jag måste köpa en ny transceiver, min gamla analoga är så gammal. Jag brukar fråga om de är van att använda den, om de tränar med den. Ja, jag brukar träna med den. Då brukar jag säga att istället för att köpa en ny digital så tycker jag att ska köpa en ABS-ryggsäck. Eller ett system för att ha en upplåsbar ryggsäck. Lägga pengarna på det först. Mm. Det brukar jag säga.
Gå på det beprövade.
Ja, alltså det är inget fel med en analog transceiver. Men en digital kan ju hjälpa en i vissa situationer. Mm. Men tränar man så funkar det mesta. Då är det viktigare att skapa nästa utrustningsdetalj som då kanske är en ABS-säck. Men då kommer vi till den här gruppen då, som ska ut på den här toppturen, och då är utrustning tycker jag viktigt. Att alla har rätt utrustning med sig och att alla kan använda den. Så att det inte är utav fem personer till två som har tränat med transceivern och tre som aldrig använt den. Sen när man gör sin turplanering där, så att man har marginal på ljuset är viktigt. Hur länge är det ljust? Hur länge har vi, när måste vi vara tillbaka eller när måste vi vända fall att vi har en skada eller någon som gillar sig, så att det inte blir mörkt. För att göra illa sig en liten stund före mörkets inbrott, det är sällan bra när man är på fjället. Så att man gör en grov tidsplan i huvudet, hur lång tid kommer det att ta? Försöka se om den är realistisk och försöka tänka, okej, där och där så gör vi en beslutspunkt. Ska vi fortsätta eller inte fortsätta? Att man bestämmer det innan man kommer dit, när man gör sin planering. Sen måste man, när man börjar göra turen, så måste man börja tänka de här faktorerna vi hade för att kunna genomföra den. Stämmer de? Är vädret det vi hade bestämt att vi ville ha? Eller är det sämre? Visar sig att någon i gruppen är super, super, super trött innan man har kommit ens till sin beslutspunkt, då kanske det är läge att vända. Det är ingen farligt att vara trött, men blir man trött över en viss nivå, då är det väldigt lätt att gilla sig.
Som sagt, det behöver inte vara en lavin, utan det kan ju vara inom situationstecken bara ett benbrott eller
någonting. Ja, eller vridat knä eller någonting, det är jättetråkigt. Och jag kan faktiskt se, i min karriär här, över 30 år som bergsguide, så har jag inte haft någon skada i bra väder. Eller i bra snö och väder. Det har alltid varit en kombination av lite dålig sikt och framförallt dålig snö. Så här blöt betong eller skarig snö. Då har jag haft en hel del folk som har vridit knä eller brutit ett ben eller så. En hel del. Det låter som att det händer varannan vecka, men man har alltid någon mindre skada vartannat år eller en gång om året kanske. Men det har man börjat se i backspegeln nu bakåt, att det faktiskt alltid nästan varit sämre snö att åka i och kanske lite sämre sikt också i kombination. Och det gör att man, nu när man blir vuxen här som skidåkare, så börjar man dra den åt sig lite grann. Så jag är mycket försiktig nu när jag jobbar som bergsguide med utförsåkningen när det är svårare snö. Det är så otroligt lätt att vrida ett knä. Eller när det blir lite sämre sikt, att man håller igen ganska rejält. Men i sol och bra före så Inga skador. Nu har vi glidit bort ifrån ämnet lite grann, så vi fortsätter på den här turen.
Det är bara vänja sig vid det. Ja. Ni som lyssnar, vänja vid det.
Att man, när man går tillsammans, när man börjar gå turen, att man är öppen mot varandra, hur det känns. Att är man osäker så ska man inte gå och hålla den osäkerheten inom sig själv, utan man måste tala om det för provarna. Jag tycker att det här känns inte bra. Så kanske man tillsammans kan komma på vad det som inte känns bra. Är att man tror att det är lavinfarligt. Är att man tror att tycker att det är lite för hårt, lite brant. Om man ska ju köra och gå omkull. Eller att vädret börjar bli dåligt. Sikten börjar försämras. Man kanske är osäker om man ska kunna navigera tillbaka om det börjar snöa och bli dåligt väder. Och det är, när vi pratar med folk som har varit inblandade i olyckor, så är det väldigt många gånger någon i gruppen har gått och känt sig obekväm.
Och, sen, och så får de som sagt, jag borde ha sagt.
Jag borde ha stannat och vi borde ha stoppat. Men vi tog inte upp diskussionen till ytan. Utan man gick bara tänkte på den själv. Så det är viktigt att ha en ödmjuk förhållande till kompisarna och medlemmarna i gruppen. Att ha en högt i tak och då har man roligt tillsammans man är ute.
Och så kan jag tänka mig att om det är en större grupp, att om du ensam går, eller om du går och grubblar över att jag borde säga någonting, men så tänker man, nej men det är nog bara jag. Så är sannolikheten väldigt stor att du inte är ensam. Utan
nej,
att det är
du är helt ganska garanterat inte ensam. Och prestationsångesten kan man bara ta bort helt och hållet. Hur viktigt det är egentligen att komma på toppen? Eller göra det åket just som jag tänkt oss? När jag var ung som guide så jobbade uppe i Riksgränsen, så var jag ganska känd för att alltid ta mig upp på toppen. Sen efter ett antal år så insåg man att herregud, det var ganska korkat. Vad ska upp där dimman och göra? Om man knappt åker som med en blindkäpp med stavarna framför sig för att ta sig ner och visa att man är jätteduktig på att gå med karta, kompass och navigera. Jag åkte tillsammans med en annan bergsguide. Vi var jobbat tillsammans uppe i Lyngen. Och så gick han bara upp till molntaket, alltså just under molnet. Och så gjorde vi två åk under molnet istället för att gå upp i molnet. Fick jag en eftertanke om, nu gjorde vi två fina åk här. Och vi fick lika många höjdmeters skidåkning. Och vi kunde se och ha skidglädje hela tiden. Istället för bara fortsätta upp i dimman och jag har varit på toppen. Men i dimman har man inte särskilt stor glädje av åkningen heller.
Inte ens om någon går på gång.
Så då lärde man sig att det var ett klokt beslut. Som man kan ta efter.
Rak kommunikation och högt i tak i gruppen. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är jätteviktigt. Mm. Och det är så när man guidar också som bergsguide. Vi har ju naturligtvis massa egna tankar och så inom mig när jag går med turen och försöker analysera gruppens förmåga i förhållande till turen vi ska göra. Men har man pratat lite grann om vilka beslut man kan komma eventuellt att ta och vad de besluten grundar sig på, då har man ju sålt in beslutet lite grann innan, så folk är lite grann medvetna om att ja, vi måste hålla det och det tempo till exempel för att kunna komma hem med marginal i tid innan det blir mörkt. Eller det får inte vara för hårt när jag kommer på den här traversen, för att om det är någon som skulle trilla då så är det inte bra. Då har man kommit och står där, så det är ingen överraskning för folk. Man säger att ni ser tyvärr, vi kan inte gå över den här sluttningen alls för stenhård. Det är ganska kombinerat med väldigt mycket risk. Så då kan man ju förstå varför man kanske väljer att gå på plan B istället. Och det borde man göra likadant i en grupp, att man resonerar på ett sätt att, alla vet om vad är det som för faktorer som behövs för att det ska fortsätta och vara en tur som jag tänkt att gå på ett bra sätt. Så att det inte, man bara går och tänker och känner och så säger man ingenting. Man ska åka ner för ett berg då. Så sist är nere en bulle, eller vad brukar man säga? Och det är jätteroligt. Men man måste ju alla med sig. Särskilt om man åker skogsskidåkning, då tycker jag bara viktigt att man har koll på varandra. Jag brukar när jag guida säga att alla timmar ihop sig i par, så att man har koll på en varsin. Det räcker att man åker två pers på andra sidan en liten skogsdunge, så kanske man inte märker att det är någon som gör illa sig. Så att man inte saknar varandra för sent. Men det är framförallt att inte krocka och hålla stora avstånd. Se säkerheten, stanna på säkra ställen och sånt som är viktigt. Man behöver inte hetsa, men är det förut bra och är det fint väder, då kan man ju passa på att åka på lite grann. Men är det lite sämre sikt och så, då kan man ju lugna ner sig lite grann. Den här utförsåkningen är en stor del av glädjen och har fått gå upp och få lön för mödan. Men ska man bli en långsiktig toppturs-människa, då måste man lära sig att hitta njutning på vägen upp lika mycket som på vägen ner.
Jag kan ibland tänka att den här skalan över, vad ska man säga, skit som kan hända, liksom olyckor som kan hända på berget, den skalan, jag kan tänka, ibland så tänker man att allting går bra, inga incidenter. Eller så tänker man hela bergssidan lossnar och det är total katastrof. Den här skalan, den är ju väldigt, väldigt bred. Stirrar man sig blind på liksom att man bara tänker lavin, och sen så kan det ju ske 150 andra tillbud som kanske inte är i sig, inte är kritiska eller katastrofala, men det kan fortfarande vara liksom en, du kan fortfarande hamna i en dålig situation om du inte tänker efter.
Ja, så man måste ju se helheten av alltihopa. Den här katastrofen, den får inte hända. Men man kan ju förebygga de här små skadorna jättemycket. Och bara en sån sak till exempel. Om man åker lite snabbare och så om det är lite grunt med snön, att det är lite sten och så. Så att man inte åker för nära stenar där det är oftast lite tunnare. Man lägger svängen på rätt ställe vars snölägen var, att man tror att den är lite tjockare. Om det är lite hårdare, att man lägger svängen så att om man ramla, att man inte bara far rätt ner i ett stort stenblock. Vad har man i fallinjen? Att man systematiskt jämt i sin skidåkning tänker på vad har jag för konsekvens när jag ramlar? Är det en sten eller ett stup eller en hängdriva, så kanske man ska lägga svängen just där. Men det är de här småskadorna, de försöker i alla fall vi som är bergsguider, de vill man undvika. Och det är att få folk att höja beredskapen lite grann, åka lite mer försiktigt. Ibland säger man åk med fyrhjulsdrift. Nu ska det inte vara snyggt, nu ska det vara stadigt. Eller om vi åker ganska fort och lite tunt med snö, kanske man säger åt folk att bara vara beredd på att dra upp händerna. Skydda ansiktet om du kör omkull. Så att man höjer fokus på det. Så man inte sätter näsan rakt i en sten eller pannan. Så att det är små saker. Och det kan man ju bespara väldigt mycket lidande på. Att man inte åker för nära varandra. Ge folk lite utrymme. Det är många som krockar om man har hela fjället tomt. Och så lyckas man att krocka. Jätteonödigt.
för de människor som, när olyckan väl inträffar. Och när, säg en lavin som går. Vad ska man som, om du inte inte dras med. Om du kan plantera in några punkter som man alltid ska ha med sig och alltid ha koll på.
Ja, det är för det första inte själv hamna i lavinen också. Skrika och varna och sen se över sina egna axlar och se om man är på väg. För att en lavin är inte en klocka, en brottkant. Det kan lika gärna släppa här och så drar det iväg som ett S bakom ryggen på utan att du har fattat det. Att man ser till sig själv i säkerhet. Jag gör så säkert att jag är en räddningsresurs så att jag också blir medtagen och också hamnar i samma lavin. Det är det viktigaste. Och sen om man kan på ett säkert sätt försöka titta och se vart de här lavinen tar vägen. Om man kan se personer som åker med eller om man kan se om man är i en skidområde eller ett nära off-pist och till en skidanläggning. Om man kan ha chans att hinna se om det är några fler folk längre ner. Så man vet om hur många som kan bli begravna. Kanske inte exakt hur många, men man kan se, finns det mer folk längre ner? Och det vi brukar kalla som för bergsguide, att man ska ta sig till en vantage point. Alltså ta sig ut på någon udde eller någonting så att man snabbt kan se ner. Så om det är bara ett krön framför, den går över en konvext krön, då ser man inte vart lavin tar vägen. Man kan åka ut på sidan så kanske se vart den går. För informationen hur många som är, om det finns folk i lavinen eller om man kan begränsa sökområdet om det är bara en person som är borta, om det är en stor lavin så att man inte behöver söka hela lavinen i det första skedet, utan man kan skicka en prioriterad resurs ner i det heta området där man har störst chans att hitta personen, så kanske man hittar den på bara några få minuter och kan göra en livräddande insats. Det är nog det viktigaste.
Och kommunikationen ut, för det tänkte jag också, det bör kanske också vara en del i planeringen, så om vi ska återgå till den här gruppen som satt i bilen timme för att åka iväg.
Jag tänkte på det när du pratade om det, att man kan fråga sig, kommer vi ha mobiltäckning till exempel i det området? Har vi alla mobiltelefoner med sig och stängt av den så att vi har batteri som är schysst när olyckan händer? Eller att man har ett abonnemang som kanske funkar?
Och att man kan, när man ringer upp, att alla i gruppen kan säga var vi befinner oss någonstans.
Det är många gånger som grupper som har en informell ledare, att den informella ledaren vet vart man är. Men sen när väl olyckan händer, kanske det inte kanske är till fjälls här, det kanske är i italienska Alperna någonstans. Och den här dalgången man har kört ner i offpisten, man vet inte ens vad dalen heter. Man vet att man bodde i en ort som hette någonting på C kanske eller någonting. Men den här dalgången man har skrot, traverserat med massa lift där borta och håll på, så har man ingen koll alls var man är. Och då är det ju otroligt frustrerande i en räddningssituation att kunna larma och säga exakt vart man är. Pisskartan kan många gånger hjälpa en. Men till exempel när man köper sitt liftkort, om man kollar med där man köper liftkort om man kan få ett telefonnummer, ibland står det på pisskartan till skidpatrullen lokalt. Eller man kan ta skidpatrullens telefonnummer och kan ringa till skidpatrullen med sitt larm att vi åkte upp i överstorliften eller trestorsliften och kröp under staketet. Då kan de direkt säga kanske vi vet vart ni är. Än att man blir kopplad till en 112-växel nere i Milano och ska förklara på knagglig engelska med någon vart man tror man kan vara. Det kan ju vara skillnaden på 15, 20, 30, 40 minuter i räddningsinställelsetid. Och liv och död i sånt läge.
Och så har du pulsen i 190.
Ja. Så kommunikationen är en viktig del i hela larmet. Men för att man ska prioritera larmet, då måste man vara ganska många på insats i kamraträddningen. Till fjälls här så ska jag säga att man larmar man har fria luftvägar på den som är begravd. Eller var begravd. Då kan man ägna tid till larmet. För kamraträddning den första 10-15 minuterna är helt avgörande. Men är man tillräckligt många som kan sätta igång ett sök på direkten och man vet att det finns räddningsresurser som står på tårna, inte allt för långt bort, då är det otroligt värdefullt att få iväg ett larm. Så kör man ett off-pist-åk till exempel till Alperna, då ska jag prioritera gärna att få ett larm i tidigt skede. För det är på några få minuter kan en helikopter vara på plats med proffs på hjälp, läkare och duktiga hundar och så som kan söka. Men här i Skandinavien, man är ute på en topptur, pratar om några mil bort, så är det ganska liten sannolikhet att vi som ska rädda dig kommer att, det handlar inte om minuter om vi ska kunna rädda dig. Om du överlever då är det för att du ligger i en luftficka eller någonting. Att du har kanske inte blivit helt begravd. Annars är det ganska svårt för oss att hinna i tid. Så då är kamraträddningen viktigast. Den är alltid viktigast, även i Alperna. För att göra en vettig insats på 15 minuter, inklusive grävtiden till fria luftvägar, då måste man ju sätta igång på en gång. Men att veta vart man är och att veta vart man ska ringa för ett snabbt larm, det är bra. Det är bra att ha med sig.
Det här är ett sånt komplext ämne och man kan prata nästan hur mycket som helst i det, fast om det. Men min tanke med det här är inte att vi ska gå in för mycket på, det här är liksom inget kursmaterial.
Nej.
Utan det här är bara en ögonöppnare och en påminnelse för att man ska söka upp andra utbildningar. Så därför så tänkte jag att jag ska hoppa vidare till nästa punkt. Och det har du nu nyss varit inne på. Ni som räddar, ni som får larmet. Berätta om Svenska fjällräddningen.
Ja, Svenska fjällräddningen är en ganska stor organisation som var huvudman i polisen. Och det beror på att kommunal räddningsverksamhet, om man ser till lagstiftningen i alla fall, polisen har ansvaret för sök efter saknad mer än 500 meter från farbar väg. Och i fjälldistrikten så brukar man ta egentligen från diket och bortåt, så tar fjällräddningen över, för det är för besvärlig terräng. Men då finns det ju ungefär 400 fjällräddare i Sverige. Och de är ju civila och har andra jobb. Och 5, 6, 7, 8 man i små byar längs fjällkedjan kan man säga, med god lokal kunskap.
Man kan säga att det är som en slags frivillig brandkår.
Ja, ungefär som ett räddningsvärn. Alla har en grundutbildning i första hjälpen och navigering och kommunikation och tränar någon gång per år tillsammans, förutom på larm. Och det handlar om att hitta folk och ta hand om dem. Sen i tillägg så finns det två alpina fjällräddningsgrupper, en i Östersund och en i Kiruna. Och deras uppgift, eller vår uppgift med alpina gruppen i Kiruna, det är att undsätta folk i svår terräng där inte annan räddningsorgan kan operera. Och det kan vara bergväggar, floder, älvar, starkströmmande vatten, grottor. Det finns även en specialistgrupp för grotträddning. Men i svår terräng och alpin terräng är ju nästan alltid alpina gruppen involverad. Fjällräddningen annars jobbar mycket dalgångarna och på vintern för skidåkning, ungefär vart skotern inte tar sig fram längre. Även fjällräddare kan ta sig en bit till fot eller på skidor, men vanligtvis så tar alpina gruppen över ungefär den terrängen och använder helikopter.
Vad finns det för resurser? Öser staten pengar och resurser över de här 400?
Vi får en hel del pengar till öva, och faktiskt hörde jag här förra veckan att vi ska få mer pengar till övning och utrustning och utbildning. Och det är bra. Man kan inte ha nog så mycket utbildning och träning tillsammans. Särskilt när det är grupper som inte gör så många skarpa larm per år. Då måste man öva mera för att ha nivån och känslan.
Håller ni jämna steg med behovet och utvecklingen?
Ja, det ska bli spännande att se nu närmast tiden. För i år så har vi haft en extrem, nästan fördubbling av olyckor i Norrbotten bara sedan förra året. Men den trenden kan inte hålla i sig. Det är kanske något tillfälle. Men generellt så ökar ju antalet olyckor ganska mycket varje år. Det har gjort det ganska länge nu. Och det gör att patrullerna måste åka ut mer regelbundet. Och då behöver man ju ha lite fler folk, kanske få upp en patrull. Så jag tror att vi skulle nog behöva lite mer pengar.
Som ni som lyssnar.
Nej, men det är ju viktigt att det fungerar när det väl händer någonting.
Lite kort, vad är fjällräddningens motsvarighet i Alperna och fjällräddningens motsvarighet i Norge? Och hur är de organiserade och strukturerade? Hur fungerar de?
Men Sverige och Norge så är det ganska stora skillnader. I Sverige så är vi anställda av polisen, fast vi har ju bara betalt när vi tränar och rycker ut. Men vi har en skyldighet att rycka ut om man är fit for fight liksom. I Norge så bygger vi mer på ideella organisationer. Ingen fel med det, för många gånger så har de väldigt stor motivation och tränar ganska mycket. Men jag tror man kan ställa högre krav på det individens kunskap och så, om man gör det mer yrkesmässigt än i Sverige. I Alperna så är de ju oerhört mycket skickligare än vad vi är i Sverige. I och med att de har så otroligt mycket olyckor. Och där är de, inte överallt, men på många ställen så finns det ju heltidsanställda räddningsresurser. Jag vet till exempel, jag har varit på ett utbyte i Frankrike, i Chamonix. Och bara Chamonix som är 40 man i beredskap på heltid som bara utnyttjas. Och på sommaren är det som mest, under sommarsäsongen så kanske de har 5-10 larm om dagen. Jämfört med vi kanske har 5 eller 10 larm i månaden. Så att det är stor skillnad.
Men vad betyder det för oss utövare när vi... Just intressant med Norge, för att det är väl väldigt många som åker exempelvis till Norge och toppturen. Och även Alperna då såklart. Men hur ska man resonera när man planerar sina turer?
Ja, man planerar...
Eller är det något särskilt man ska tänka på?
Ja, man ska ju tänka på... Ju mindre organisation det finns ju ställen där det inte finns någon räddning. Till exempel, jag jobbar en hel del på Grönland, där finns ingen fjällräddning, ingenting. Utan det är upp till egentligen dig själv att organisera någonting. De försöker hjälpa till med brandkår och allt möjligt och skapa någon slags räddningsgrupp om det händer något. Men det finns ingen organisation för det. Så beroende på vad man är så får man kan ju inte anpassa... Man måste både anpassa och man ska inte anpassa. Man ska ju alltid ta det lite lugnt och se att det inte händer någonting. Men man kan inte räkna med hjälp på alla ställen på samma sätt. Jag tror att det är många i Alperna som åker, de räknar med iskallt att ja, men de kommer plocka upp oss här med en vinsch eller med en pulka här på en liten stund, så det är ingen fara. Men så kan man inte liksom resonera man är på fjället. Jag vet att många gånger vi har kommit till ett benbrott som ligger i telefontäckning och ändå tagit oss 5 timmar att ta sig dit. Inte så kul att ligga med brutet ben i 5 timmar. Och ibland så kanske man inte hinner evakuera personen förrän nästa morgon. Och då är det ännu sämre. Norge och Sverige skiljer nog inte så mycket, ska jag säga.
Och vi ska tänka på den här påhittade exempelgruppen som var ute på sin tur. Om vi ska tänka att det hände någonting för dem när de var ute. Och de blir tvungna att ta kontakt med, de ringer 112.
Jag kan berätta ett exempel. Jag är van att man har alltid ett kallt batteri. Så att prio 1 på ett larm, det är positionen. Att man förbereder hur man ska tala om sin position. Och ger man en koordinat som är bara en punkt på kartan med ett norr och ett östligt referens, så är ju måste man ha en geografisk referens mot det här. Att okej, vi har den här koordinaten, men det är 3 mil norr om Kebnekaise fjällstation. Eller i Vistasvagge 1 mil från stugan. I den och den riktningen. Så vi vet i grova drag vart det är. Fall att någon siffra som inte stämmer. Men att man är förberett på hur man ska tala om vart man är. Innan man ringer upp. Så att man kan göra det snabbt innan batteriet säckar ihop. Positionen. Och sen väder på plats och vad som har hänt. Och sen att, är det bra att tala om, man kan tala om vad man har för skadebild. Men det är inte så viktigt som positionen är viktigast. Och på larmen, ungefär hälften av våra larm, så är positionsangivelsen felaktig. Och vi får starta med ett eftersök först innan vi hittar de som är skadade. Det är nästan aldrig så att det stämmer att man bara åker pang på rödbetan och hittar den direkt. Utan det blir alltid, okej, här var det ingenting. Då börjar vi leta. Vad kan de tänkas vara? Så det är det viktigaste, att få iväg larmet snabbt innan batteriet kallnar av. Jag larmade en gång via satellittelefon. Jag hade en gäst som fick en propp i benet när jag var på en tur i Norge. Och han hade fruktansvärd smärta och måste bli evakuerad på natten med helikopter. För en propp kan ju lossna och gå till lungorna eller vad som helst. Och så ringde jag upp på satellittelefonen och det var minus 20 grader. Och vi låg i bivack ute så att batterierna var ju kalla, allting var ju kallt. Och då säger den här larmoperatören, Jag må få personnummer på den som är skadd. Och jag hade ingen personnummer på henne, eller honom. Och jag vill bara tala om min position. Jag är i Hunddalen på den och den platsen. Jag må få personnummer på den som är skadd. Den här larmoperatören fortsätter ju och bara tjata om att hon ska ha personnummer på han som var skadad. Så jag bara la på telefonen för jag tänkte nu kan jag inte prata med den här människan för då har jag ingen batteri att tala om vart jag är och hur vi ska göra den här operationen. För jag visste att det här blir en ganska seriös helikopterhämtning. Men jag hade satt, vi hade tagit oss till en ställe vart jag kunde på ett bra sätt ta helikoptern för jag vet att de flyger med sina night vision goggles i mörkret och det var månljus och det var ganska bra förhållande för just en natthämtning. Som annars är väldigt seriöst. Så då ringde jag till min kollega som också är bergsguide med alpina fjällräddning i Kiruna. Och så bara sa jag med 4, 5, 6 ord till honom vad jag var, vad jag har för situation. Jag ringer tillbaka om 5 minuter. Och så stängde jag av telefonen. Och så väntade han 5, 6 minuter. Och så svarade han bara ETA, alltså Estimated Time of Arrival på helikoptern om 45 minuter. Färdigt och så la han på telefonen. Han förstod liksom mitt läge att det inte är aktuellt att höra på och svamla. För att det kommer vi, det är viktigast bara batteriet. Så att det kom helikoptern sen efter 45 minuter. Och då var jag förberedd att ta emot den. Och få ut den där killen på ett bra sätt. Men för att platsen är det viktigast att få väg först. Sen kan vi som fjällräddare improvisera vad som har hänt där. Men vet vi inte vart vi är skadade är det ganska onödigt att ens rycka ut. Vad står med ett personnummer och att vi har en skada någonstans.
Men vad händer, och jag tänker sen när larmet kommer in, vad händer, vilka personer är det som får larmen och var sker aktiviteten, i vilka
I Sverige led? Så är det så att om man ringer 112 så hamnar man på en larmcentral. SOSAB är det som sköter det och då bestämmer de att okay, det här är ett polisiärt ärende, skickar de det vidare till vakthavande befäl på RLC, regionsledningscentralen som vi har nu i Umeå. Vi hade ju tidigare i Luleå. Så att är vi uppe i Riksgränsenfjället så är det ända ner i Umeå som man sitter och har ledningen. Och de beslutar ju vilken sorts resurs de ska kalla in. Och då antagligen så säger de att okej, det här är en fjällräddning. Då skickar de ett Rapid Reach kallas det. Och det är ett prioriterat sms-larm som går ut med som ett tal. Talande sms, både en syntetisk röst, vad de skriver in på datorn, och så som ett sms också. Och då som fjällräddare så kvitterar jag om jag kan åka med eller inte åka med. Och jag kan tala om hur många minuter jag behöver kunna ställa in med. Och vara liksom beredd att dra iväg. Och då får ju alla fjällräddare i den platsen, regionen, beroende på hur stort det eftersök det är. Ibland kallar man kanske in 2, 3 patruller från olika områden för att man ska göra ett eftersök. Och sen sätter det igång.
Men är ni organiserade i färdiga patruller eller blir det en ad hoc sammansättning för varje?
Det blir en ad hoc beroende på vilka som har kvitterat. Men det finns ju några varje patrull som utbildas som insatsledare. Så till exempel nu då så är jag här i Stockholm men jag är en insatsledare nu om det ska hända någonting uppe i Abisko. För den andra killen som har den rollen är på semester. Och då är jag här i Stockholm och det händer någonting i Abisko. Då får ju vem som helst i vår patrull ta. Och det är vanligtvis den som kvitterar först som har lite mer erfarenhet. Som då automatiskt går in som. Okej, då tar jag på mig. Man måste vara beredd att ta den rollen som fjällräddare. Det är inte säkert att någon av dem som är på tänkta normalt sätt att vara insatsledare som gör det. Men vi har ju modern utrustning så att det är bara att knäppa på sin radio så kommunicerar man eftersom som man kommer in i patrullen och gör sig klar. Vet ju den som är gruppledare om vilka som hänger med så kan man planera ut efter det.
Och vad är rimligt om man kan tänka att det här är någon gång i mars och att telefonsamtalet kom in klockan 14.00. Om vi ska prata tidsperspektiv. Hur lång tid tar den här kedjan som du har? När börjar fjällräddningen kvittera in att de har tagit emot det och vilka som kan ställa upp och inte?
Ja, efter att jag pratat klart här med SOSAB på 112. Och de sitter ju ofta 2 stycken bredvid varandra så att medan du pratar så kanske en av dem redan kontaktar RLC. så att polisen får, det vi snackar nu sekunder och minuter, så att de får uppdraget. Och där är ju inte särskilt lång bearbetningstid när de bestämmer. De kanske tänker till vilka patruller ska vi larma. Men de börjar liksom att sätta igång. Och på, innan det kommer till RLC så är det ifrån en ambulanshelikopter som behövs eller om det är en fjällräddningspatrull. Och det beror lite grann på om man känner till platsen eller inte. Man brukar säga att man kan köra iväg ambulanshelikoptern, för då är det landstinget som får ta kostnaden, inte polisen. Men då ska det vara till en känd adress. Och en känd adress är till exempel en fjällstuga eller så. Men mer och mer så börjar ambulanshelikoptern även hämta ut i terrängen. Jag tror företagna som kör ambulanshelikopteriet är ganska bra på marknadsföra sig. Det kan vara därför de får uppdragen. Men då ska polisen då besluta, och då går det sms-larmet ut, och då får de in dem inom ett par minuter, får de in från alla medlemmarna vilka som kvitterar. Och för att vara med i fjällräddning så krävs det att man har ett godkännande från sin arbetschef om man är anställd någonstans. Att bara lägga ner sina verktyg och sticka iväg. Vi kan inte ha en resurs i fjällräddningen som ska jobba färdigt sitt skift innan man kan lämna jobbet. Så alla som är med kan ju normalt sett släppa sitt jobb om man inte är mitt uppe i något speciellt. Då kvitterar man ju nej. Och för mig händer det ofta när jag är ute och guider att jag kan inte bara via mina gäster, då kvitterar jag nej. Eller jag kvitterar nej, men jag ringer upp polisen och säger okej, jag håller på med det här. Hör av er om ni behöver min hjälp i alla fall eller så. Så man kan ju tala om vad man har för situation. Det har hänt några gånger att det har varit akut, och då har helikoptern kommit för att hämta mig. Och så har vi bara lyft ner mina gäster till en säker plats, och sen är jag stuckit iväg. Satt in dem i en fjällstuga eller tillbaka till våran bas eller någonting. Men det gör vi bara om det är någon riktigt livräddningsläge. Någon som ligger och drunknar eller någon liknande. Normalt annars får man ju ta de som är tillgängliga. Men ibland är det viktigt att kunna ta de som är närma på plats förstås. Sen är en skoterpatrull som ska upp till den här turen du pratade om. Då kanske det tar 20 minuter ungefär. Tills folk har sprungit hem och dragit på 20 minuter, en halvtimme, dragit på sig andra kläder. Och det beror ju naturligtvis också på vad som sägs i larmet. Hur akut är det? Är det ett benbrott eller är det någon som ligger i en lavin? Är det någon som ligger i en lavin, då byter man inte ens om. Då kan, ja, efterhand så bör man byta om, men då bara rycker man i sina grejer. Och är man i skidkläder så behöver inte stå polisen eller fjällräddning på den skaljackan. Då kan jag lika gärna stå i min civila för att göra en insats. Men så att du ska ut på ett eftersök eller patrulluppdrag, då tar man ju ofta på sig sin uniform. Och det hjälper ju på lite grann ibland att ha uniform när man träffar andra människor. Man söker information längs lederna och stoppar folk och vill veta om de har sett någonting och så. Men normalt sett så rullar det, om det är skoter eftersök, så rullar det iväg på kanske en halvtimme första patrullen. Och så kanske kommer en patrull till lite senare. Man får iväg kanske de första två, tre personer som sticker iväg och börjar med insatsen. Och sen kommer eftersläntarna kanske och backar upp lite senare.
Men är skoter det primära fordonet?
Ja, eller helikopter. Det beror på hur terrängen ser ut. Mm. Det gör vi en bedömning. Och ibland så vet vi inte om vi kan ta oss fram helikopter på grund av väder eller sikt. Och då startar vi både en skoterpatrull och en helikoptergrupp samtidigt. Och så får den som inte når fram vända då. Det är alltid bättre att larma brett och få med sig mer resurser. Och sen skickar man hem det som inte behövs. Och oftast myndigheten som betalar kanske inte vill larma brett alltid, för man vill ju hålla igen lite grann på pengarna. Men vi som är i fotfolket, vi vill ju gärna att man larmar brett, för att inte tredjeparten, den som är skadad, ska behöva vänta onödigt länge.
Finns det några, alltså finns det några, det kan ju kanske vara känsligt att prata om specifika exempel, men jag tycker ändå att det är intressant att få det här perspektivet ifrån fjällräddningen. Hur, finns det någonting du kan tänka dig att man, du skulle vilja prata om eller någonting du skulle vilja säga?
Mer att man inte ska elda upp sina kläder och sånt här för att hålla värmen.
Har det hänt eller?
Ja. Nej, men det vi har ju många människor som gör tokiga grejer naturligtvis. Så, och de känner ju själv att jag är korkad, säger de när man kommer fram och ska hjälpa dem. Se vad jag ställt till det för mig. Ja, det kan jag väl hålla med, kan man ju då säga. Men många gånger är det så att de har haft ren otur. De flesta gångerna. Och en del gånger har man tänkt så här att oj, den här olyckan hade jag kunnat drabbats av också. För man ser att naturen, man ska ha stor ödmjukhet. Ibland kanske kan vara jättesvårt att läsa om isen är dålig. Eller någonting sånt här. Så att... Det är, ibland blir man förvånad. Jag vet, jag hämtade en kille, han var från England. Och han har brutit ryggen. Han har fruktansvärd smärta. Och när vi håller på att ta hand om honom så berättade han, eller det var kamraten som berättade, för han skrek alltså rakt ut som en stucken gris. De var tvungna att söva han i helikoptern när det gäller var det, för att kunna lyfta ur honom i helikoptern. Han har aldrig haft någon skada. Jag vet, vi har sett mycket smärta genom tiden, men han hade nästan rekordet. Och då fick vi förstå under räddningsinsatsen att han hade brutit ryggen 3 månader tidigare.
Vänta, hans år?
Ja, det hade ju inte läkt. Eller hade väl läkt, men han var ju inte återställd och inte stark ännu. Och så lyckas han bryta upp det här igen då. Och tänk mig efter liksom att skulle du inte ha läkt det här ordentligt innan du kom tillbaka till fjällen, kanske man tänker. Det var fruktansvärt smärta för personen då. Men man lär sig någonting varje gång man ser hur folk har agerat och så. Vi försöker inte döma på plats naturligtvis. Medan de väntar på att vi ska komma dit har nog redan dömt sig själva, vill jag tro, de flesta gångerna. Så vi bara är tacksamma om vi kan hjälpa till och lindra smärtan och ta hand om dem. Det är trevligt. Jag tycker om fjällräddning på det viset att det är tacksamt att komma fram till någon som ligger och fryser på fjällen och gjort illa sig.
Det är blicken i deras ögon.
Ja,
när man
det är en tacksam kund att man kommer.
Mm.
Samtidigt som det kan vara jättejobbigt och tufft för oss i patrullen och ta hand om anhörig när det har gått dåligt. När man kommer med helikoptern tillbaka till civilisationen och så står anhörig och väntar vid helikopterplattan. Och så vet inte om att det har slutat helt galet. Och förhoppningen när helikoptern kommer. Men så har det inte gått bra. Det är ju tufft. Då får man ju bita ihop och hitta någon i patrullen som är stark nog att gå fram och ta direkt med de anhöriga. Och det är spännande. Det visar sig att det är olika av oss varje gång. Och det är ingenting som vi bestämmer oftast på förväg. Utan det är någon av oss vet att alla vet att det här måste göras. Och någon känner sig tillräckligt stark att göra det.
Om vi ska försöka runda av lite och återgå till den här individens ansvar och tänket kring säkerhet. Vad tycker du, vad är det för, vilken kunskapsnivå är rimlig att sikta på och hur tycker du att man ska gå tillväga för att förse sig med den kunskapen? Vad har du för tips?
Jag tycker man ska inte bara läsa sig till all kunskap. Man kan läsa sig till en hel del, men man måste göra. Man måste få erfarenhet. Och man måste nöja sig med att gå en kort tur första gången. Och så gör man turen längre och längre och längre. Att man inte börjar med liksom den längsta turen. Man måste vara ödmjuk och förstå att ska man göra en bestigning av någonting så behöver man ha lite mer erfarenhet. Man behöver ha lärt sig hur utrustningen funkar. Man behöver ha lärt sig hur man behöver klä sig. Hur man får i sig energi medan man är ute. Så man är komfortabel och mår bra. Jag förstår inte att man ska ha så bråttom att nå upp på det högsta, värsta, svåraste på en gång. Det är större är glädje att ta sig dit om man låter det ta lite tid. Så att man hinner utveckla sig. Och förstå liksom att man kan göra med lite marginal och med lite eget planering. Då, man förtar lite grann tjusningen när man bara försöker göra någon genväg, tror jag. För tjusningen är att känna att man klarar av det och klarar av att ta vettiga beslut på vägen. Så man behöver inte ha för bråttom i sin utveckling. Men man kan inte bara sitta hemma och bli utvecklad. Så man måste ut på tur och göra grejer. Och det är inget fel att göra grejer och gå lite halvtokigt. Det är bara, har man lärt sig någonting nytt?
För det jag antar att det är också viktigt att tänka att man ska inte bli livrädd för bergen. Man ska ha respekt och ödmjukhet, men man ska ju liksom fortfarande veta att man kan ju göra så oändligt mycket och fortfarande vara i relativt säkerhet. Och
ja, det är 99,999% glädje att vara ute. Jag går inte och tänker på olyckorna så här, men jag måste ju förbereda mig för att det kan hända någonting. Och hur jag kan undvika det. Och man är lite skadad kanske som bergskär. Man tänker konsekvenser och så hela tiden vart man fattas, färdas. Men jag går inte runt och bara tänker konsekvenser och risker och faror. 90% av min tid så njuter jag av hela situationen och av fjället och allt vad det erbjuder.
Vad är Replacing Luck och varför organiserar ni det?
Replacing Luck är en turné som vi gör här under hösten som ska handla om skidsäkerhet. Och vi vill sätta helhetsbilden i fokus. Att det inte är en lavinkurs, utan det är en kurs, inte en kurs överhuvudtaget. Utan vi får en liten debatt och en diskussion och komma med lite inputs. Hur man kan få sin skidåkning i off-pist eller topptur och bli säkrare. Och då kommer vi inte prata så mycket om uppför, utan framförallt nedför. Utförsåkningen och vad man bör tänka på, tips och råd. Allt så här små detaljer som kanske att man tar telefonnummer till skidpatrullen och piskkart att alla i gruppen har en. Till att lite punktmässigt i lavinkunskapen väldigt enkelt. Hur man söker informationen och sånt som är viktigt. Men inte på molekylnivå utan med attityder och förstå det här med riskhanteringen. Hur man kan ta hand om och göra en riskhantering. Så till exempel som bergsguide så går man inte runt och high alert hela tiden. Utan man måste ju kunna växla upp och ner i sin bedömning på hur mycket man måste, vilken alertnivå man måste ha. Eller beredskapsnivå. Om man är normal eller om man är alert eller om man är försiktig eller om det är avbryt. Så man är tydlig med sig själv vart man ligger. För att försöker man vara alert hela tiden då kommer man ju inte att se situationer som kan uppstå. Så man måste ju kunna slappna av ibland också. För att kunna höja på den när den behövs. Så kommer vi prata. Så kommer vi ha lite skidåkare med oss. Och snowboardåkare som är jätteduktiga. Och som också har egna upplevelser. Som vi vill diskutera med. Och det är skillnad att förstå att. Är man proffsskidåkare. Eller snowboardåkare. Så förstår man ju riskerna. Man accepterar risker. Och man hanterar dem hela tiden. Exempelvis jobbar jag väldigt mycket med. Antti Autti, en finsk snowboardåkare sista åren. Och vi jobbar fortfarande mycket tillsammans. Och han förstår precis vilka risker det är. Jag hjälper honom att bedöma de riskerna. Och hur vi ska minska konsekvensen. Och skulle någonting bli galet så finns man som en resurs. För att hjälpa honom ur en situation när vi gör filminspelningar och sånt. Men de vet ju om det. Och till skillnad mot många amatörer som åker på samma terräng men inte förstår riktigt riskerna. Så att vi vill inte sätta pekfingrarna på den här turnén utan att mer lyfta upp glädjen och utvecklingen. Det här så att försöka komma ikapp med säkerheten när utrustningen har blivit så bra att vi försöker komma ikapp med tänket lite grann. Så att skidsäkerheten hänger med helt enkelt. Men just skillnaden är att vi inte bara pratar lavin, utan vi har hårt underlag kan jag prata om. Mycket snö. Så här till exempel har en kamrat som ramlar ner så här ett hål i Japan. Det finns sådana här tree wells som är ganska så här brunna vid träden. Och han ramlar ner bara ett hål in mot en betongmur som var på ett ställe. Och han ramlar ner 6-7 meter i hålet och var liggande 9 timmar innan han var hittad av japanska fjällräddningen. Och helt extrem situation att vara i. Så att alla möjliga situationer som man kan hamna i. Hur man kan förbereda sig. Hur man kan träna.
Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides. Som utöver resor även erbjuder kurser och utbildningar inom allt från alpin klättring och glaciärsäkerhet till lavinkunskap. I nästa avsnitt får ni lära känna Andrea Manberg.
Vi var på väg och skulle gå upp Jag vet inte hur många meter vi hade tänkt gå upp, men alltså det var inte många, om det var 10 meter eller om det var 3 meter. Men det var väldigt lite. Vi skulle bara gå upp en liten, liten bit. Kanske lägga ett slag. Men innan Martin ens har hunnit, alltså han hinner bara ut på det här lilla, den här snötungan då, så kollapsar snötäcket. Och då säger Martin bara att okej, det där är våran signal. Vi ska inte vara här. Och så tittar jag upp. Och då ser jag en våg, som en havsvåg, komma ner för fjället mot oss. Och jag vänder mig om för att dra min lavinryggsäck. Och då slår den mig i huvudet. För den är så hög att den liksom, den sköljer över oss. Den slår liksom oss, inte vid fotlederna, utan den slår oss över huvudet.
Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.